Jag heter Robert Johnson, jag är 58 år och är gitarrist och ständig medlem i Robert Johnson & Punchdrunks. Jobbar även med musik på Sveriges Radio, spelar skivor ute och har skrivit 4 böcker. Bor på Kungsholmen, fru och 2 barn. Jag gillar att träna boxning, titta på snooker och köpa obegripligt stora mängder av Ennio Morricone på vinyl.
Välkommen hit, Robert Johnson.
Tack.
En av de första gångerna som jag pratade med dig, det här var slutet av 90-talet. Då höll du en lång utläggning om hur mycket du avskydde rockrävar. Och det var på den tiden jag nästan bara lyssnade på hiphop och techno. Så jag tänkte i min enfald att du var en rockräv. Uh-huh. Men jag hade tydligen fel om det.
Ja, faktiskt.
Vad är din definition av rockrävar?
Ja, det är nog de här som säger det där är inte blues. Så.
Ja. 2016 så meddelade du att du skulle sluta spela gitarr.
Mm.
Och för mig som betraktat dig som en av Sveriges ytterst 2 gitarrhjältar så var det lite av en chock. Hur kom det sig att du bestämde dig för det?
Alltså, mycket kan man säga om Punchdrunks, men det har inte varit en framgångssaga direkt. Det har ju varit tvära kast och upp och ner. Vi gjorde en remixskiva som blev så nedsablad så att jag blev liksom deppig när jag tänker på det. Så att det har varit mycket upp och det har varit mycket ner. Och just då vid den tidpunkten var det ganska mycket ner. Så att jag sålde den gitarren, en fyrkantig Gretsch Bo Diddley, till Dregen.
Vad fick du för den?
5 000.
Det låter rätt lite.
Ja, men det var vad jag hade gett för den och sådär. Dregen är en snäll kille och sådär. Så att jag tyckte, varför ska jag tjäna pengar på honom för? Men han lät mig köpa tillbaka den. För att jag ångrade mig.
Hur lång tid gick det?
Ja, det gick väl 2 år tror jag eller sånt där. Och under tiden så hade min son fått en gitarr som jag liksom gick som en katt runt het gröt och jag ville inte ta i den. Och sen så när det hade gått några månader så gick jag fram, tog Gordons gitarr och började spela lite och direkt så började jag göra en låt som blev Mex Pistols, som blev Cantona Gut System. Och när jag hade gjort den så ringde jag direkt till Per Wiksten. Per, jag har en låt, måste spela in den.
Per Wiksten från One of Dice?
Yes. Och sen när vi gjort det så började det naturligtvis bara rassla till i huvudet och så kom de andra låtarna i ett nafs, spela in dem, ge ut skivan. Och där skulle jag någonstans ha dragit i handbromsen och tyckte att fan vad coolt att ha alla de här låtarna. Men så bestämmer man sig för att ge ut låtarna och då, det är då allting raseras. För det blir ju aldrig riktigt så där bra som man tänker sig innan när man sitter med den här färdiga skivan. Dels vill man inte lyssna på den efteråt och dels så är ge ut skivor idag är förenat med ganska mycket besvikelse. Folk vill köpa Led Zeppelin om och om och om igen. Ingen jävel som vill köpa det. Jag tror inte det finns en ny skiva runt hela Sankt Eriksplan i alla de här butikerna. Folk köper begagnat och välkänt.
En del gitarrister älskar verkligen gitarrer. Jag hade precis Wayne Hussey från The Mission här som pratade om varför han skriver mer erotiskt om gitarrer än om sex i sina 2 självbiografier. Mm. Han hade en idé om att det är som att smeka en kvinna eller någonting. Han verkligen älskar gitarrer. Och andra band, som The Hives, har bränt miljontals kronor på exklusiva gitarrer. Du verkar inte riktigt vara en gitarrfetischist på det
viset. Aldrig. För mig är gitarr är verkligen bara ett instrument. Jag har alltid haft billiga gitarrer. Jag hade någon Les Paul Junior någon gång på 80-talet som då kostade kanske 5 000. Men jag har aldrig varit lockad av att bränna pengar på gitarr. Nu har jag dessutom bara en gitarr. Jag byter strängar istället inför varje konsert så att jag vet att jag inte kommer att behöva byta under konserten.
Så du lägger pengarna på att köpa Morricone soundtracks istället?
Ja, 7 dagar i veckan. Ja, det här är Moses som faktiskt var min inkörsport till Morricone, faktiskt innan dollar-trilogin. Det var en svensk tv-kanal, det var ju bara två på den tiden, som visade Moses med Burt Lancaster. Fantastisk låt.
En tv-serie om Moses alltså?
Ja.
Från 1974? Jag hade faktiskt inte koll på dem.
Nej. Så det var min första, och trots att jag är ytterst lite religiös så älskar jag de här religiösa körerna, och ja, det är så vackert, det är så fruktansvärt bra. Det är en av mina absoluta favoritskivor fortfarande med Ennio.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ditt band Robert Johnson and Punch Drunk släppte sin senaste skiva 2017. Och den heter Morti di Seburg. Mm. Och det var ett soundtrack till en film som inte existerar. Nej. Men det låter som om Morti di Seburg skulle kunna vara en så kallad giallo, en sån här italiensk thriller med mycket mord i.
Ja, jo, det är det. Vi hade engelska titlar även om, och sen så bytte jag bara till italienska. Men Morti di Seburg, från början hette skivan Death by Seburg, och Seburg är min jukebox.
Jag märkte det, för jag försökte googla var Seburg låg någonstans, och det finns då en by sydost om Stuttgart som heter Seburg. Men framförallt är det en typ av jukebox.
Ja, och det är en svensk, Sjöberg, som utvandrade till USA och började bygga jukeboxar.
Och han bytte namn till?
Seburg.
Ah.
Och när jag har flyttat, det har jag gjort några gånger med min jukebox utav det märket, så har jag hela tiden varit orolig att någon av oss kommer en vacker dag att dö utav den där jukeboxen. Att de får den över sig.
Hur mycket
i väger
den?
Ja, flera hundra kilo. Så det har alltid varit så där. Det är alltid någon som klämmer ett finger eller något sånt.
Hur många skivor rymmer den?
80 stycken. Och den tar både små hål och uppsågade hål, vilket är bra att man behöver inte förstöra etiketterna.
Wow, en sån skulle man ju ha.
Mm, det är faktiskt oslagbart partyknep.
Så han bytte namn från Justus Sjöberg till Seaburg. Mm. Jag trodde länge att du bytte namn, att Robert Johnson var taget.
Mm.
Men du heter faktiskt Robert Presley Johnson.
Oh.
Var dina föräldrar stora rockfans?
Morsan gillade Elvis väldigt mycket och gör det fortfarande. Och alltså, jag gillar ju Presley. Jag har ju lite tatueringar och sådär som anspelar på det. Men jag tyckte nog att det var på sin plats att jag också la till Presley, eftersom min son heter Gordon Presley. Så då tyckte jag, vad fan, han heter ju Presley. Det måste jag väl också kunna få heta då. Och det var inga problem, det tog liksom 5 minuter.
Vem man döpte Gordon efter?
Jag vet inte. Många tror jag att det är efter Robert Gordon. Men vi hade lite planer på Douglas. Och sen så var det... Karin hörde någon som ropade Gordon någonstans. Och så tog vi det. Vi ville dock att barnen skulle ha namn som funkar. Inte heta Öyvind, liksom.
Jag ville döpa min dotter till Blixa, men mitt ex protesterade.
Ja, kanske var bra.
Men fanns det någon tanke på Robert Johnson, bluesgitarristen, när dina föräldrar gav dig namnet?
Nej, nej, nej. Jag är döpt Robert efter Robert Kennedy. Alla tanter var ju... Oj, förresten, min mamma kanske inte var en tant på 60-talet, men alla svenska kvinnor var ju rätt förtjusta i de där Kennedy-bröderna.
Vad sysslade dina föräldrar med?
Ingenting som har med musik. Det är helt... jag fick börja från noll. Ingen... och det gick ganska trögt. Jag hade ingen som helst talang. Men jag har ett bra vilja och bestämde mig för att jag ska bli gitarrist.
Och du uppväxt i Solna?
Japp.
Som det står på din arm där, Solna.
Mm.
Solna, Texas heter förut en låt med Punch Drunk.
Ja, just det. Nej, men det är Solna. Jag kan vara jävligt grinig mot Solna, men när det kommer till kritan och någon annan säger något så blir det någon så här maffiaproblematik liksom, att då jävlar.
Jag träffade dig här om året och berättade glatt att min flickvän kommer från Solna. Jag tänkte, eftersom du är lite Solna-patriot, skulle du bli glad. Så nämnde jag att hon bor i Frösunda nära The Winery. Och du bara, aha du, men det är ju öster om järnvägen, det är inte Solna.
Nej, men det är ingen som tycker att Bergshamra till exempel är Solna. Det är till och med andra sidan järnvägen i Huvudsta är lite, så här, lite gränsfall. Det är ju sånt där som vi diskuterar. Jag har en god vän som vill vara anonym. Han spelar gitarr i ett ganska känt band som heter Nomads. Vi kan kalla honom för Hans Östlund. Han hävdar ju bestämt efter ett visst antal glas att Jesus föddes i Solna.
Man tänker ju på Nomads, om man tänker på Solna och Garage Rock. Mm. De var ju, fick ett visst genomslag internationellt, men egentligen aldrig så omtalade i Sverige, men la väl kanske tillsammans med Punch Drunks grunden för den Garage Rock som sen Helicopters och Hives fick ut i hela världen.
Ja, det gjorde de.
Och... Men var ni polare då när ni växte upp?
Ja. Hasse och Nix har jag ju känt sedan 70-talet. Björn är också ganska sen tidigt 80-tal och sådär, så att jag träffar Hasse och Nix fortfarande regelbundet sådär. Nej, men jag tror att om Solna inte var Solna och Nomads hade varit någon annanstans ifrån, så tror jag nog att de hade varit på en helt annan nivå. Ambition och Solna är ingen bra kombo. Det är ganska löst i konturerna. Det är inga band i Solna direkt som har manager. Utan då fnyses det rätt rejält. Jag gjorde några tappra försök med mina gamla band. Bottle Ups och Ramblers och sånt där. Men det togs inte väl emot, kan jag säga.
Var Bottle Ups ditt första band? Du gjorde en single 84 när du var 19 då?
Jo, det kan man säga. Det var första bandet som gav ut en platta. Jag hade haft band ända sedan 77, men vi gjorde inga skivor.
Vilka band var det?
Första bandet var Razorblades tillsammans med Totte Gabrielsson, som för övrigt driver Modern Retro butik på Söder. Han har en massa andra band, Tequila Girls och fantastisk gitarrist. Men det var ett sånt där klassiskt skolband, och då blev jag förvisad till att spela bas. Och jag har ju aldrig tyckt om att spela bas. Men det var det som gällde. Spela bas eller inte vara i band. Och sen så blev det Mögel. Och så fanns det ett band som hette Mögel redan. Så då blev det Mögel 78. Och sen är Mögel... Ytterligare ett år hade gått, blev det Mögel 79. Men sen hade det kommit en skiva som hette Bakverk 80. Så då kunde vi inte byta till Mögel 80. Ja, du hör. Men från början var det i alla fall, det var enbart punk. Och Mögel var väl en slags föregångare till de här lite skojare punkbanden från Köping. Jag sjöng och spelade bas. Och det var lite putslustig punk, skulle jag säga. Jag är väldigt glad att jag inte har hört det sen sist. Dels för att jag inte tror att det är speciellt bra, och dels för att jag inte tycker om att gräva bakåt. Ja, det här är alltså min första singel, den som liksom lossade på alla tänkbara tvingar, och jag fick den på min födelsedag 1972 utan morsan, som även har skrivit fint på omslag. Fantastisk låt, jag gillar den fortfarande exakt lika mycket.
Och det här är alltså Freedom med Mac och Katie Kissoon.
Jag var tydligen två systrar från Trinidad så jag, som flyttade till England och fick en jättehit med den här.
Ja, på den tiden så var jag nog inte inne så mycket och kolla på vem som gjorde vad och sånt där, utan det var, jag bara gillade. Däremot är det väldigt konstigt. Det finns ingen skiva jag har spelat så många gånger. Jag har säkert spelat den 10 000 gånger på en liten grammofon. Och när jag lyssnar på den idag så är det mintskick fortfarande. Jag begriper inte hur det har gått till. Den måste vara den mest välgjorda vinylskiva som har gjorts.
Svart magi.
Kan man säga.
Du spelade i Bottle Ups, som gjorde någon sorts garage-surfrock.
Ja, det var väl, lät ungefär som Ennio Morricone på speed.
Och om man lyssnar på det nu så är det ju inte superolikt det som Punch Drunks har. Så nej. Släpp med, fast ni har kanske förfinat det lite.
Ja, jo det var en... värst är, jag vet inte riktigt hur jag kom in i det. Jag vet att jag lyssnade på Link Wray och jag lyssnade naturligtvis på Morricone. Så...
Link Wray som jag känt som den första som använde distorsion ordentligt på gitarren. Ja,
och som alltid har varit min nummer ett förebild på gitarr. Och jag vet inte exakt hur jag fick för mig att just de två beståndsdelarna skulle passa ihop. Det Steven... kanske det inte gör. Jag vet inte. Men...
skriver ni fortfarande upp Link Wray på era gästlistor?
Ja, det händer. Och,
jag hörde talas om det på 90-talet att Punch Drunk skriver alltid upp Link Wray på gästlistan. Fick han plus en också, eller?
Det hände, och Alibaba plus 40. Helan plus halv har vi skrivit upp oss. Nej, men vi skulle ju spela med Link tre turnéer som blev avbokade i sista stund. Han bodde i Danmark och hade en ganska bestämd fru som inte ville att han skulle slösa bort sin talang på värdelösa Sverige, utan hon ville att han skulle spela mer i USA och sånt där. Stod och borstade hans långa hästsvans på scenen och så. Så att, nej, det blev inte av. Det var lite tråkigt. Vi spelade tillsammans med Dick Dale, och det var inte alls samma sak. Han var ganska tråkig. Och
både Dick Dale och Link Wray fick ju någon typ av renaissance tack vare filmen Pulp Fiction, där Dick Dale spelas över förtexterna och Link Wrays klassiska Rumble, som ni har gjort cover av, om jag inte minns fel, spelas sen in i filmen.
Ja.
Men fick Punch Drunks lite av ett genomslag tack vare Pulp Fiction också?
Ja, det fick vi. Som tur var så hade vi redan spelat några år innan. Och sen hade jag ju då Bottle Ups i bagaget, så vi fick ju aldrig det här att vi hade dragit igång på grund av Pulp Fiction. Men jag tror nog att det gav oss en liten skjuts i karriären. Och när Pulp Fiction kom så hade vi dessutom Misery Lou i låtsättet. Så att det gjorde nog sitt. Men jag vet inte, jag har ju aldrig tyckt om Tarantino, så att jag var inte så förtjust i honom.
Hur kan man inte gilla Tarantino?
Nej, jag tycker han är klåpare, jag är Lynch-kille. För mig är allting svart eller vitt.
Ja, men det är ju två helt olika regissörer. Ja. Noll koppling. Tarantino skulle jag jämföra med Woody Allen. Att det är en fantastisk dialog. Och sen när man bara tittar på för att replikerna är så välformulerade.
Jo, men det, allting känns som ett collage av saker som han har tittat och hämtat överallt ifrån. Och det kan jag har inga problem med det, men det måste ändå alltid vara någonting som känns personligt. Jag hittar inte det med honom. Jag hittar det hela tiden med David Lynch. Vad han än hittar på så känner jag ändå att det här är David Lynch.
Jag tycker summan blir större än delarna hos Tarantino. För om jag försöker se på filmerna som man har inspirerats av. Om man tittar till exempel på den första Inglourious Basterds. Den är ju helt värdelös. Men det finns kanske någon liten scen någonstans. Han har plockat liksom det bästa från olika ställen. Han jobbar ju som, ja, men som en sån här collage-DJ som samplar från massa olika håll.
Ja, men Tarantino är ju liksom filmens Daft Punk. Jag menar, Daft Punk, de har ju inte en enda knorr i hela sin karriär.
Hela deras karriär är en knorr, Robert.
Nej,
du kan inte sitta och dissa Daft Punk. Herregud. Okay, men...
Ja, men de har ju ingenting. De har ju ingenting.
De har allt.
Jag har en CD hemma, Daft Punk Originals eller vad den heter. Varenda liten knorr är ju samplingarna. Det är ju liksom inga melodier. Inga... alltså det är ju...
Jo, fast ingen har satt ihop det på det viset förut.
Ja. Nej. 20-year-old Frankie. Ja, istället för Daft Punk går vi över till några som verkligen var egna, där allt låter som de har uppfunnit hjulet musikaliskt. Och i mitt tycke är det dessutom, jag har lite svårt att få med mig vänner på mitt resonemang, men jag tycker att det här är världens genom tiderna bästa blueslåt. He's just trying to survive. Volunteer for Frankie. Frankie, Frankie.
Frankie Teardrop. Jag kan tänka mig faktiskt att Springsteen skulle kunna hålla med dig om att det är världens bästa blueslåt. Han har ju tolkat Dream Baby Dream.
Ja. Och Nebraska är hans bästa skiva. Utan minsta lilla tvekan.
Fick du se Suicide någon gång med Martin Rev och Alan Vega?
Ja. Ja, det är en fantastisk upplevelse. Och Alan Vega, jag har ju... Det syns ju inte det här, men jag har ju han och Martin Rev över hela magen. Han är nog topp 10 musikmänniskor som jag beundrar mest för den där... envisheten att stå liksom kväll efter kväll och få massa flaskor kastade i ansiktet. De stod liksom och skar sig i ansiktet för 3 personer i början på 70-talet. Alltså det finns ingen som har stått upp för sin musik och liksom varit så benhårda i sin övertygelse att det här vi gör, det är det enda vi kan göra, det enda vi ska göra och det enda vi kommer att fortsätta att göra. Alltså all hail till Alan Vega och Martin Rev. De är för evigt mina stora, tror jag, förebilder. De är nästan uppe i Muhammad Ali. De här riktiga, sådana som jag tänker på varje dag. Jag tror nästan att jag tänker på Alan Vega varje dag.
Och de var väldigt tidiga med att göra elektronisk musik.
Ja.
Det är till och med före punken.
Ja. De gjorde det här i slutet på 60-talet, början på 70-talet. Det är bara lata journalister som säger att Kraftwerk var innovatörer och först och bla bla bla. Så det finns så mycket bra elektronisk musik och syntmusik och sånt där som var innan Kraftwerk. Jag tar inte udden av det Kraftwerk har gjort, men de var definitivt inte först. När Suicide höll på med syntmusik, då satt ju Florian och gubbarna och rökte pipa och spelade flöjt.
Apropå Suicide så skrev du så här i din bok Ingen tröstar bananflugor. Jag hatar att prata rock. Hatar biografier som glorifierar folk som dricker piss och snortar myror. Det vill säga böcker som är rock. Det krävs intelligens för att vara galen. Jag vet exakt vad som är rock'n'roll och det är inte Ozzy, Lemmy eller Motley Crue. Rock, det är karikatyrer. Alla som är rock har ett eget flipperspel. Alla har slängt ut saker från hotellrum och alla beter sig som retards. Rock'n'roll är när man likt Alan Vega skär sig i ansiktet inför 3 betalande personer med musik som är 10 år före sin tid. Skillnaden mellan rock och rock'n'roll har vi där.
Ja, men det är, jag kan nog fortfarande skriva under på mina egna ord. Det är väl 3-4 år sedan jag skrev det där. Men det är just det där. Att man ska aldrig prata om vad som är rock. Aldrig.
Har du själv blivit bombarderad med flaskor eller attackerad på scen likt Alan Vega?
Det är ingen som törs.
För du är boxare?
Ja. Nej, men ett tag så hade jag med Punchline så hade jag ett baseballträ som det stod RJAP som jag lutade mot min gamla trotjänare, trainer och sådär. Jag tänkte, så här är bra fall att någon kommer upp på scenen. Det där baseballträet är fortfarande så här mint skick. Det är ingen som har varit upp och känt ens på det trädet. Och ingen som har skruvat om på min förstärkare.
Men de mest negativa reaktionerna fick ni väl med ert remixalbum när ni remixade Taste the Whoop at Okie Dog. Första skivan var när du experimenterade med krautrock och elektro och tog ut svängarna rejält och förvirrade ganska många gamla fans.
Ja, det var alltså det, vi gjorde ju alltså ingen riktig skiva utan vi remixade ju direkt. Så att originalversionerna ligger ju i min gamla vän Per Torssells dator, om han har kvar dem eller det vet jag inte. Så att folk var mest förbannade. Alltså.
Andreas Tilliander var inblandad där och mixade lite.
Ja, och massa finska krautälskare. Det var så här, vad heter han? Opel Bastards och Bangkok Impact och sånt där. Jag älskar den och jag är stolt över den och det är nog den skivan som jag är mest glad för. Jag tror att det kom 5 pers på vårt releasepart. Folk svarade inte telefon. Det var liksom Dylan Goes Electric gånger 1000. Och det dödade våra... Vi hamnade i ett bottenlöst slukhål som det har tagit oss nästan 20 år att komma uppifrån.
Och när den skivan kom som förvirrade era fans, då hade ni ju precis fått något slags genomslag genom att skriva musiken till Fredrik Lindströms film Känd från TV.
Ja, vi hade otrolig medvind för att vara det bandet som vi var. Allt gick som på räls. Vi fick spela på de stora scenerna. Jag vet att det var något år vi spelade på Emma Boda på den stora scenen och Hives fick hålla till på den lite mindre. Sen så körde ju de om oss. Vi har ju haft Weeping Willows som förband. Herregud. Gick ju, vi var ju smöret ett tag. Men som vanligt så är det någon annan som får... inte kanske kyssa de vackra flickorna, men som tar hand om smeten och uppmärksamheten och ja, som sticker iväg liksom. Det är inte vi.
Hur känns det nu?
Jag vet inte. Det som stör mig mest med den här remixskivan är faktiskt inte att vi tappade all publik. För den publiken som vi hade då, den är precis lika konservativ som raggare och syntare. Det vill säga att allting ligger fast. Det ska låta på ett speciellt sätt och det gäller idag eller om 30 år. Och det jag kan inte göra sånt. Jag kan inte liksom, så att det hade varit bara en tidsfråga så hade det hänt ändå även om vi inte hade gjort den där mixskivan.
Allan Vega skulle nog varit ganska nöjd.
Ja, det tror jag. Jag tror att Allan Vega hade gillat den skivan jättemycket. Nej, men jag känner att jag, när jag gör musik, jag måste liksom hela tiden titta framåt och sånt där. Det måste ut i systemet. Jag har det snurrar i huvudet konstant om musik och låtar och sådär. Så att, nej, det var bara en tidsfråga innan det här luftslottet som heter Punchdance skulle liksom rasa. You better open up behind and get your lover boy me that's knocking. You better listen to me sugar roll or kettle at the high school of rocking. Honey, get your bobbin shoes so that you can box the blow the fuse. Got everybody hopping, everybody bopping, bopping up a high school of house. Ja, det här är ju en av mina större åkommor, eller vad man ska säga. Jag köper samma skiva om och om igen. Det är världens mest fantastiska skiva, Jerry Lee Lewis i Hamburg. Han är helt galen, han skäller ut bandet, han är satt under hård press. Det har uppdagats att han har en giftermål med en 13-årig kusin. Beatles har kommit. Jag tror att han går på alla tänkbara illegala substanser. Han är galen. Han ska visa att han inte är slut. Och som han visar det, gosse.
Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Och det här är på Star Club i Hamburg 5 april 1964. Mm. Klassisk liveskiva. Hur många ex av den har du?
58. Ja, men det är, alltså, jag försöker inte dammsuga världen på det liksom, och beställer på disk och sånt där. Men så fort jag ser den i en affär så köper jag den. För att det känns bra. Det känns faktiskt bra att gå hem med den. Och så brukar jag be dem som har affären att ta en bild av det. Liksom. Vissa köper en latte för pengarna. Eller kanske ett örhänge. Jag köper Jerry Lee. Den är så fantastiskt bra. Nu för tiden orkar jag nästan inte lyssna på den i sin helhet. För att det liksom, det flimrar och det sticker i tinningarna. Och det är för ösigt helt enkelt. Det är för ösigt. Det är den enda rock'n'roll-skiva man behöver. Det är den enda skivan jag tar med mig till Nödö. Den är helt fantastisk.
Jag har ju många vänner som har vissa Depeche Mode-album i 150x, för de ska ha precis alla utgåvor. Men det här är något annat för dig. Det är inte så att du måste ha alla utgåvor, antar jag, utan du köper den för att du gillar att köpa den.
Ja, jo, jag har alla utgåvor också, men jag köper även de som jag har om igen. För det finns ju en upplaga som jag har ganska många av då. Men det är en härlig känsla när man kliver över tröskeln till en skivaffär. Nu för tiden, vissa affärer behöver jag till och med bara säga så här: hur ser det ut på fronten? så vet de vad jag menar om jag är ute efter.
Hur ser det ut på fronten? Ja. Det betyder, har ni Jerry Lee Lewis klassiska livealbum Live at the Star Club?
Ja.
Den bästa bok jag läste om rockmusiken och fortfarande Nick Toshes Hellfire om Jerry Lee Lewis.
Ja, jag kan nog skriva under på det.
På tal om helvetet så gav du ut en bok som heter Djävulens kulturattaché här om året. I den så är du ute och rastade en hund här på Kungsholmen. Och då träffar du en man som utger sig för att vara kulturattaché åt Satan. Och berättar att han vill att du ska resa i tiden för att korrigera kulturella händelser. Han nämner också att han tidigare har misslyckats med Robert Johnson, din namne. Och med Led Belly och med Miles Davis. Men han tror att du kan vara rätt man för det här uppdraget. Eftersom du, säger han, hela tiden försöker vara unik, sticka ut, inte kompromissa. Din ilska mot ditt i tycke meningslösa artister, pjäser, böcker, tavlor och människor. Allt det här upptar all din tankeverksamhet, dygnet runt. Jag vet, för jag har följt dig sedan första gången jag såg till att du blev inlåst i replokalen nere i Näckrosens tunnelbanestation. Jo, det var jag. Men det är också jag som har räddat dig i slagsmål. Och när du drack dig medvetslös varje helg och somnade på bänkar här och där utspritt över hela Storstockholm. Jag försökte väcka dig innan du släpades iväg efter en tunnelbanevagn vid Västra skogen i Solna. Wow, har du blivit ivägsläpad efter tunnelbanevagnen?
Ja. Oh.
Så man kan dö så?
Ja. Oh. Jag hade nog dött foten.
Fastnade i mellan två dörrar?
Ja, det här, du vet, det här tjocka gummit som var mellan de gamla dörrarna. Jag släppte naturligtvis en bit in i tunneln av tyngden då för mig. Så att jag vaknade upp där inne och insåg att jag var nästan så här skinnflodd. Jag fick inga skador på huvudet, men Men på kroppen var jag... Så när jag kom upp vid spärrarna, där jag blev uppburen, så... jag har ont någonstans, frågade polisen. Och så drog jag upp skjortan så här, så var det bara... Så gud, som en så här splatterfilm. Så att unga tjejer så här svimmade. Och det var väldigt märklig kväll. Som... ja, jag bröt ingenting, tror jag. Men jag var ju nära. Hade det varit en station som de har nu, som är tätt mot tunnelbanan, så hade det nog inte blivit något hemma hos Drage. Men nu var det en sån här liten plåtdörr. Och jag, precis som alla säger, så såg jag ju hela livet revy. Och det gick både fort och långsamt när jag åkte efter tunnelbanan då på hela perrong. För då jag satt i sista vagnen. Och så den här smällen av den där lilla plåtdörren som man alltid puttade till när man skulle gå ner och pissa på spåret när man var yngre. Och sen så såg jag de där röda...
Vänta lite, backa lite. Jag tror inte att så många har gått ner och kissat på rälsen i tunnelbanan. Det låter ju ofantligt korkat.
det var det. Och sen så såg jag de här röda ljusen och tunnelbanan som seglade bort och in i tunneln. Och jag hörde de här illskriken också medan jag åkte på perrongen.
Hur blev du inlåst i replokalen då?
Ja, jag var väl brusad antar jag. Trots att jag var ganska ung. Så jag hade väl börjat dricka mellis och sånt där. Och man fick passa sig bara, för på den tiden så var det många som använde burkar till någonting annat än att dricka ur dem. Men, men sen var man ju inne i det man gjorde. Man satt ju och repa på helgerna och det höll ju en borta från ganska mycket som kanske inte var helt legalt. Så att, och helt plötsligt så, visst fan, nu har ju tunnelbanan stängt. Så då var man väl tvungen att vara där nere. Det var samma sak när man skulle ner och repa, så var man tvungen att säga till dem i spärren att vi ska ner och repa. Och när man inte skulle ner och repa, utan man bara skulle åka in till Wolfis och köpa skivor. Vi ska ner och repa. Såklart. Så att jag säger inte att det var bättre förut. Det var annorlunda.
Men när du får i uppdrag då i boken av Djävulens kulturattaché att åka tillbaka och korrigera kulturella händelser, vilka väljer du att fixa till?
Ja, ett av de första, det var ju att på något sätt ta koll på Led Zeppelin. Att se till att att se till att ett Jimmy Page inte kan spela. Jag har ett livslångt aversion mot det där bandet. Jag tycker att de står för allt det som jag tycker är dumt med rockmusik.
Du är så arg nu att ditt ben skakar upp och ner.
Ja, nej, men det är, de har tagit mycket från svarta bluesmusiker. De har snott från bandet Spirit och stråkar och dubbla gitarrhalsar. Jag tycker Robert Plant med sin öppna skjorta och lite fjolliga uppsyn. Jag har verkligen inget emot fjoller, men hans fjolliga uppsyn med det där håret. Jag vet inte. Det finns så mycket som jag skulle kunna säga om Led Zeppelin. Men så att det var nog nummer ett. Att liksom se till att aldrig Led Zeppelin ens bildades.
Jag kommer att tänka på något som Lennart Persson skrev en gång. Han såg Yardbirds, att det var Jimmy Page.
Och det var ju
första.
Det som hände.
Ja.
Att Lennart Persson och jag var ju med och även Mats Olsson.
Du var inte med i verkligheten, va?
Nej.
För Mats såg ju faktiskt Yardbirds och det är en lång trappa ner i källaren och då ser han hur Jimmy Page vinglar till och han tänker att en liten knuff så hade vi sluppit hårdrocken.
I boken så kom den knuffen.
Vilka andra händelser fixar du till?
Nu var det så länge sedan jag var ute och reste med Vlad, men så har jag glömt lite sådär, en film som Shining. Jag har alltid tyckt att Jack Nicholson spelar över å det grövsta. Jag vet att även Jack Nicholson själv tycker att han spelar över. Och att Stephen King avskydde ju filmen. Nu ska jag inte säga att jag avskyr Shining helt och hållet. Men jag tycker att han overact. Så att jag åker till den inspelningen och sitter och skriker det under inspelningen att han spelar över. Och nej, men ja, jag ser till att August Strindberg får Nobelpriset istället för den där jävla sagotanten. Sagotanten, det var August som själv kallade sig, han var Lagerlöf för det. Jag sitter med ett sådär plakat på Stortorget i början på 1900-talet och skippa Selma, välja August istället, utanför Börshuset. Så att det är, hela boken är en enda lång där jag ändrar på saker och ting, och det visar sig att Vlad, han är ganska nöjd med mig. Vi går på tändstopet efter mina uppdrag och han vet ju hela tiden hur jag tänker, så att jag behöver bara tänka på att vi ska ses, så kommer Vlad till hundgården. Jag gjorde två böcker. Som allt jag gör i livet så blir det väl så här 300 ex liksom. Jag kommer aldrig ur det där på något sätt. Det finns en liten järnring som uppskattar det jag gör och säger och skriver och spelar. Men sen så är det stopp. Det här är den absolut bästa svenska filmlåten genom tiden. Jag har velat göra den i 40 år. Jag kan lätt säga att Anständigt liv fick mig att aldrig någonsin vilja stoppa en spruta i mig. Det är helt fantastiskt. Jag visste inte hur jag skulle göra den först jag kom på att göra den kanske med Ulf Dageby och Per Melin. Och sen även då Martin Hederos och Conny Nimmersjö. Helt fantastisk låt.
Och så här låter er cover av Ulf Dagebys Gallret. Jag har alltid varit så fascinerad av trumljudet i den här låten, Gallret. Det är så torrt.
Det är ju helt fantastiskt. Vi har liksom har ju med det trumljudet. Vi har ju liksom ändrat det lite så att säga. Och det var mitt krav för att jag ska göra den. Att Ulf och Per då var med sina gamla insatser. Och sen då sy ihop det där med... Däremot så hittade jag väl inte riktigt det där 70-talshänget på gitarren, de här ackorden på slutet. Det kändes som att oj, vad långt det var från Solna till Majorna. Men jag tror att den, ja, jag tror folk kommer gilla den faktiskt. Jag tycker den är jättebra. Den är nog kanske den här låten som jag är mest stolt över. Jag är inte så stolt annars över musik som jag har gjort. Det är bara någonting som fladdrar förbi och sen så tänker man på något annat.
Men du jobbar på Sveriges Radio som musikredaktör. Du måste ju lyssna på väldigt mycket ny musik. Hur påverkar det ditt musiklyssnande i övrigt?
Ingenting. Det är bara pang, så ställer jag om öronen till privatöron. Och sen har jag jobböron. Och det går liksom inte att klampa in i det där på något sätt. Ingenting som jag håller med på jobbet hamnar i mina privata musiköron och vice versa.
Hur kommer det sig? För du är ändå nyfiken på nya saker.
Ja. Jo. Det är bara det att det finns ingen annan musik som rör sig i mina. Jag har ju liksom nu i 30 års tid har jag försökt föra in surfmusik. Jag kan inte ens säga att det vi gör är surfmusik, men jag har velat göra i alla fall det som vi gjorde från början ganska traditionellt. Att föra in det i 3000-talet. Och det har gått jävligt dåligt, kan jag säga. Hur fan vad det har gått dåligt. Det är liksom, det är inte många som förstår det. Utan de tycker att jag är galen och borde återgå till att spela Misery Lou. Och framförallt, kliv aldrig upp på scenen och spela surfrock utan att ha en riktig trummis och en basist. Som helst ska spela ståbas och snurra på basen och så vidare och sånt där. Så nu gör vi skivor som är mitt huvud på ja, det som jag vill få fram. Men vi har live trummis. Så att jag har väl förlikats med det.
Du körde att, trummaskin ett tag?
Ja.
Och det gick inte riktigt hem?
Nej, för helvete. Och jag menar, jag skulle kunna göra det hur länge som helst och få de där flaskorna kastade i ansiktet som Allan Vega. Problemet är ju bara att jag fick ju inga spelningar. Så att det, och då är det ju ingen poäng med att stå där hårdnackad om det inte händer någonting. Så att, men det börjar rulla, känner jag nu.
Du har gjort ett par bejublade spelningar i år. Ett par få.
Ja, en i alla fall.
Du nämnde i din bok att ni skulle trappa ner på antalet gig för att behålla din entusiasm. Och du tryckte det väldigt slagkraftigt om det här i boken. Du skrev: "Hej då bluesföreningen i Finspång. Så galet felbokat en onsdag klockan 21 i maj samtidigt som Champions League-finalen. Hej då motorgården i Enköping utan ström. Hej då alla musikföreningar som ber och bönar om att vi ska ta mindre pröjs för att sen veckan efter vräka pengar över något jävla knullo från någon dokusåpa som ska blanda drinkar i baren. Hej då."
Oj.
Bluesföreningen i Finspång måste ha blivit rasande över den här kommentaren.
Nej, däremot så gav vårt bokningsbolag oss sparken. Vi blev inte... men det var i och för sig med Canton och Gatt System. Då fick vi mer eller mindre foten från det bokningsbolaget vi hade. Och jag är lite restriktiv mot ordvalet i slutet av den där. Jag har dåliga erfarenheter av det. Men nej, vi har varit felbokade, ja. Men det är ingen ska lastas för det, allra minst det gamla bokningsbolaget. Utan det, folk har inte hängt med i svängarna. Det som jag brukar säga, ibland så fattar jag inte att David Bowie har hänt. Hans 70-tal, det ska vara omöjligt. Ingen ska kunna göra de tvära kasten och på något sätt gå i land med det. Jag vet att han inte var superrik på 70-talet, utan det var ju Nile Rodgers som gjorde han rik 1983. Men det gick ingen nöd på han på 70-talet. Han fick göra skivor, trots att EMI inte ville ge ut Low, för de tyckte det var det värsta skit de hade hört. Och han hade precis haft hits med Station to Station och Young Americans. Men det ska inte vara möjligt. Prince, det han gjorde, det ska inte heller vara möjligt. Även om han höll sig väl lite mera inom sitt eget gebit. Så att, ja, jag vet inte.
Jag tycker nog Kanye West har lyckats med något liknande. Eller han, i alla fall under en period. Han är ju rent medicinskt, han är ju psykiskt sjuk. Men, och det slutade ju katastrof med att han blev nazist. Men strax innan han blev det så hade han en period på i alla fall 3-4 album där han återuppfann popmusik på ett sätt som jag faktiskt tycker kan mäta sig med Bowie. Men det var det inte länge, och det hade ju kanske kemiska orsaker mer än något annat.
Alltså rent musikaliskt så är ju jag 100% pro hans liksom det han gör, den gränslösheten. Jag älskar det. Att liksom bara helt gå in och plocka ut Billie Holiday och tycka att det är ju helt självklart i min musik. Så är jag också. Men på en annan nivå.
Robert Johnson and Punch Drunks hyllades av Iggy Pop i hans podd för några år sedan. Vi lyssnar på hur det lät.
Right now, it's Iggy Confidential.
Well, hey, 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 hey. This is a confidential show. I'm Iggy Pop, and I'm gonna play Robert Johnson and the Punch Drunks. This is titled after David Bowie's apartment in Berlin, Hauptstrasse 155. Enjoyed that. And how often do you hear vibes played alongside such a heavily treated industrial-esque Riffheimer music? No, not that often. In fact, never. I never heard anything quite like that before, as per the vibes. Anyway, thank you, Robert.
Hur kändes det när du fick höra det här?
Ja, jag hade ingen aning om det. Vi hade ju inte gjort någonting för att det skulle hända. Han har ju ett stående radioprogram på BBC, Iggy Confidential, där han väljer sin favoritmusik som faktiskt är bra mycket piggare än de som gillar Iggy Pop nu för tiden, som enbart går och titta på hans konserter för att de vill höra Raw Power, Search and Destroy. Sen kan man ju säga att Iggy gör ju ganska mycket för att underhålla det där beteendet genom att han oavbrutet måste uppträda med sitt lösa valpskinn med bara överkropp. Jag tycker att Iggy är bäst när han är gym, när han har kläder och när han koncentrerar sig på Berlin istället för Detroit. Hur som helst. Vi gjorde en låt på en skiva som var en hyllning till Bowie och Iggy och deras Berlinperiod, Hauptstrasse 155.
Jag var där för lite mer än 10 år sedan i Schöneberg på Hauptstrasse. Och på den tiden det fanns ingen plakett utanför som visade att de hade bott där. Och ännu knappare var att det fanns en tatueringsstudio i samma hus. Mm. Där de inte hade en aning om att Bowie och Iggy hade bott i det huset. Och där jobbade ett gäng punkare. Så min kompis gick in och fick en low-tatuering. Low med samma logotyp som från albumet, tatuerat på armen. Nu är det ju helig mark. Men det här var ju innan Bowie dog. Han blev ju helgonförklarad på ett sätt, eller han blev så hårt helgonförklarad att till och med hans absolut, ja men så här Labyrinth soundtracket anses ju vara en klassiker numera.
Svårt att förstå. Det är så tragiskt bara att han inte har en gravsten. Fan, jävla Jim Morrison. Det är han som har förstört det med de här vinpimplande 14-åriga tjejerna som åker ner till Paris på kyrkogården. Och jag tror inte att han ville ha den cirkusen. Han liksom såg vad som skulle hända om han skulle ha en gravsten, och därför har han inte en gravsten. Men jag tycker att det är synd. För att är det någon död artist som jag verkligen skulle vilja stå tyst för mig själv och titta på gravstenen, så är det nog faktiskt Bowie.
Var ligger Link Ray någonstans?
Han ligger i Danmark. I Köpenhamn.
Och där har du varit?
Jag har varit där några gånger, men det har varit stängt. Så att min förbannelse när det gäller att spela och träffa och till och med...
Inte ens i döden, du får inte ens besöka hans
Nej.
Grav.
Nej, det är någonting alltså som är... Jag vet inte hur jag ska tolka det, men...
Men du var precis i Paris och besökte Frans Galls grav, tror jag.
Ja, det tyckte jag kändes fint.
Inte Jim Morrisons?
Nej, aldrig i livet. Dörren är inte min grej.
Du är ju verkligen inte sinne på classic rock, det är inte din pryl.
Nej.
Men jag tänkte nu i våras, du la upp en bild på Facebook där du skulle åka till Mälarpaviljongerna på Kungsholmen med dina föräldrar och äta middag. Och på den bilden hade du skägg. Och då tänkte jag, nu kommer Robert Johnsons classic rock-fas. Vi har aldrig sett det med skägg förut.
Nej, alltså jag minns inte det själv. Men nej, jag är nog ingen skäggsnubbe, vare sig musikaliskt eller stilmässigt. Det måste ha varit ett, ja, jag vet inte hur jag tänkte. Det kommer nog inte ske igen.
Du köper väldigt mycket skivor. Och härom året delade du 10 budord för skivaffärer på Facebook. 10 regler som du kräver att folk följer när du är där för att shoppa. Jag tänkte vi skulle gå igenom de här reglerna. Okej, här kommer alltså Robert Johnsons 10 regler för skivaffärer.
1. Beatles är inte facit på allt.
Okej.
2. Bee Gees var inte bättre på 60-talet.
Det hör man ganska många säga.
Man säger inte minken, linken, finken eller hinken högst.
Vem är finken?
Rat Fink.
Ja. Så om någon kallar Link Ray för linken så blir du bara irriterad?
Ja, när jag är en skivaffär, ja. Åtminstone. Ja. 4. Nej, Brian Jones var inte den viktigaste medlemmen. 5. Prata inte oavbrutet med någon som bläddrar. Alltså när man är en skivaffär, ibland har man ont om tid. Och är det då något gammalt Solna Mos som står och maler i örat, så förlorar man viktig bläddertid. Oerhört irriterande. 6. Heartbreakers är Thunders, inte Petting.
Kan vi prata lite där om att du en gång var taxichaufför och skjutsade Johnny Thunders?
Ja.
När var det?
Nej, alltså jag skjutsade inte Johnny Thunders, men jag körde hans gitarr.
Ännu bättre.
Ja. Det var, jag fick ett bud, budkörning, det fick man ibland som taxi. Och då körde jag hans gitarr från Arlanda ut till Hägerstensåsen där han bodde på Arvodesvägen. Saken hör att det var en tjej som skulle köra det där paketet. Men jag hade sett gitarren ute där de låg och man hämtade dem. Och hon skulle äta lunch i söder om stan. Ja, men jag ska ju ha den här. Jag ska ju käka lunch där. Nej, det skit jag i. Den där jävla gitarren ska jag köra. Slut på meddelandet. Så jag bara snodde den av mig. Så stannade jag mitt på Arlandarakan och gick ut och plockade den där gitarren. Så tog jag fram den och satte mig och spelade på den. Det var helt fantastiskt. Och sen när jag kom ut till Hägerstensåsen. Och det var ju liksom, klockan var väl kanske 11:30 då på förmiddagen. Det var precis innan lunch. Så kom Johnny ut och så hade han sin dotter Jamie i med ena handen. Så jag stod liksom något steg längre ner då i trappen och var ändå längre än Johnny. Men han hade toperat hår och var sminkad halvt på förmiddagen. Så fick jag en autograf på fraktsedeln som jag har sparat såklart. Det var fint. Jag träffade ju ändå Johnny ganska regelbundet under de där åren. Man stod en kväll på Bistro Bohem och hade axel mot axel med Johnny. Det, han har betytt mycket. Man kommer inte runt Johnny Thunders. Speciellt inte om man kommer från Solna.
Okej, nästa regel.
Inte prata om skägg och CC Top. Det vill säga att den här trummisen, han heter Beard, men han har ingen skägg. No, no. Ett knyst om den perfekta poplåten betyder att du är en knallkork med pianoslips. Det finns horder av skivsamlare som tycker att Rain, baksidan på Paperback Writer, är den perfekta poplåten.
Paperback Writer med?
Beatles.
Ja.
Allt Beatles är ju facit, vet du. Det är så ett jävla trams som Beatles.
Är det därför du döpte en skiva till Yoko, The Best Beatle?
Absolut. Absolut. Zappa, han har ju tidernas mest humorbefriade fans. Allt som har med Zappa att göra. Citat, bilder, hans intelligens. Hans bestraffningsmetoder för felspelande musiker. Big no-no. Nummer 10 är den sista. Snälla, berätta inte för hela butiken vad en konsertbesökare skrek under en Dylan-konsert 1966. Och framför allt inte vad Dylan svarade. Så att om alla håller sig till de här reglerna så blir det trevligare i skivaffärer. Framförallt under de här kvällarna, typ när Paul McCartney spelar i Globen eller Record står dig. Då får man ju liksom krypa omkring nere på golvet och leta skivor. För att man, det går inte att vara i samma höjd som de här filosoferna som står. Och ideligen, jag skulle kunna dra hur många som helst sådana här. Men alla som jobbar i skivaffär känner till det här. Som jag läste upp nu. Alla.
Nu har det varit sommar och många har varit ute och badat och så. Jag funderar lite på det. Har du någonsin surfat? Eller Nej. Är det någon big no-no för folk som håller på med surfrock att man ska inte kunna surfa?
Nej. Nej.
Dennis Wilson i Beach Boys surfade ju, men han drunknade också.
Nej, alltså jag... Det är ren bekvämlighet. Jag kanske någon gång ibland har sorterat in oss själva som ett surfband. Lite kanske för att folk ska förstå. Jag har ju alltid tyckt att vi har varit mer Link Ray och rock och sånt där. Nej, jag boxas. Spelade en period snooker också. Och sådär. Men det är boxning som gäller för mig.
Kan man gå och matcha om man är 58?
Nej. Det finns en old boys-serie som neråt landet som där man kör med så här diplomregler. Jag har inte riktigt satt mig in i det där exakt vad det innebär om att man måste... Ja, min stil i ringen är lite mer alltså noshörning. Vilket det också kallas för.
Noshörning, ja.
Nej, nosis.
Och du blev även vald till årets motionär 2022 av Djurgården IF.
Ja, oerhört rärfullt. Jag kommer ju liksom aldrig få en Grammis eller något hedersomnämnande för min musik. Eller Hall of Fame eller något sånt där. Så att få dels det priset och dels årets boxare av en liten grupp inom Djurgårdboxning som heter Lindad 1745 som är motionärerna själva har valt mig som årets boxare. Det är snudd på ännu finare. Jag är oerhört stolt över det.
Det är väl en bra subtil protest också mot så här rock'n'roll-klischéer att bli vald till årets motionär.
Ja, absolut. Nej, men det är så fint. Jag är en oerhört stolt pristagare. Jag älskar att få priser och jag råkar bara inte få det för min musik utan för boxning. Men jag är perfekt nöjd med det. Jag lever för boxning. Jag ska för övrigt iväg och sparra alldeles strax.
Robert Johnson, tack för att du kom hit och pratade om rock'n'roll och boxning.
Tack själv. Det var väldigt kul.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Lejon Media. Robert Johnson var hemma hos Dragan.